Jag tänker så ur det i en grupp också, för jag menar du ska samtidigt ha en lagkänsla och ett vi som ska gå enade, men samtidigt så är det liksom äta eller ätas, man slåss ju om positionerna där. Hur får man ihop det i en proffsklubb?
Ja, men Kiel då, som var nästa stopp efter Sävehof, var ju en sån grej som där jag fick reda på efter många år senare av den dåvarande tränaren som jag hade, min första tränare Nocka som man kallar, som många inom handbollen vet vem det var. Det visade sig att han hade ju en, man mådde väldigt dåligt ibland för att man tyckte att man fick inte mycket feedback, och var det feedback så var det liksom negativt och väldigt hård, och gamla jugoslaviska skolan och så här, men skördar ju framgångar och så här. Men det visade sig att han hade ju, det var en baktanke med allt det där. Han berättade det faktiskt, jag tror det var på Stefan Löfgrens avskedsmatch när han, vi satt bredvid varandra. När jag pratar om den här tränaren så kan jag fortfarande känna liksom, jag hyser en oerhört stor respekt, men också den här lite rädslan av att shit, det här är, han var liksom auktoritär. Men då berättade han faktiskt på den matchen att han sa det, jag kan fortfarande inte ta in det, men när han sa det att jag gjorde inte detta för att vara elak, utan det var bättre att ni tyckte illa om mig som tränare än att ni hade inbördes stridigheter. Mm. Det gjorde var att vi byggde ett lag där ni tillsammans hade ett gemensamt hatobjekt, om man kan kalla det så, lite hårt. Men det var så han jobbat. Det är bättre att ni håller ihop. Vi blev en väldigt tajt grupp. Vi var många skandinaver, var vi som många knöt näven och tyckte kanske att det var skit, men tillsammans gjorde vi ju väldigt, väldigt bra resultat. Och när han sa det så var det fortfarande, jag trodde först han skojade med mig, men fick fråga Stefan och så, stämmer detta han säger här? Liksom, och så här, för det var väldigt, väldigt svårt. Men samtidigt var det ju lite förlösande att få höra att det var faktiskt en tanke, men man trodde bara att nej, det här är ju så långt ifrån det man har upplevt i Sverige.
Ja. Du, när du nämner den här tränaren, jag kommer ju att tänka på Bengan Johansson och Bengan Boys. Du var ju med i ett skede under den perioden i slutet. Och Bengan representerade ju en ledarstil som väl inte alls påminner om den här killen i Kiel. Han lät ju spelarna ta väldigt mycket ansvar. Vilket är bäst tycker du?
Det är svårt att säga. Alltså, det beror på vad du har för individer. Som sagt, vi någonstans i Kiel, vi körde ju på och det var tufft. Men samtidigt så, det bar ju någonstans frukt och det någonstans gav det ju resultaten som man önskar. Och då var det väldigt svårt att sätta sig emot det. Sen absolut, Bengan, jag menar, tittar man på de som var med där, som jag redan nämnde, Stefan Löfgren och Wislander och Magnus Andersson och så här. Då hade ju många extremt skickliga individer som var duktiga på att hitta lösningar och som var duktiga på att komma fram till saker och ting. Klart att det är lite lättare kanske då att släppa det fritt och lyssna på de världsstjärnorna och så här, men samtidigt hade vi ju de spelarna i Kiel också, men där var det ju väldigt auktoritärt genom att Nocka pratade ju till exempel, som Stefan var vår lagkapten. Han pratade ju bara genom Stefan Löfgren, och jag kan fortfarande komma ihåg, jag fick rött kort i en match mot Reineke Löven. Felaktigt tyckte jag, och jag satt bredvid Stefan i omklädningsrummet, och då kom tränaren in och så pratade han om mig till Stefan. Och sa till Stefan att ja, men sa du till han, du sa till han att så här är det, gör han det igen så kommer det att kosta sig och så här mycket och bestraffningen blir detta så här. Och jag som ung då blev lite förnärmad och menade på att du kan prata med mig. Jag sitter precis bredvid liksom, sa jag, och blev lite förbannad och så här. Så sa han, ja, och fortsätter han så här, tittar bara på Stefan, fortsätter han och gnälla här så höjer vi bestraffningen. Så att, han var väldigt tydlig i sin roll. Men det ska också sägas att det var ju på plan och det var inför alla. Jag vet inte hur långt vi har med Kila, men jag hade ju en incident. Jag körde och krockade bilen en gång efter en träning. Och den första som hjälpte mig då var Nocka. Och detta var utanför, var fantastiskt. Jag var i chock och han någonstans tog sig tid. Jag kommer ihåg att han hade vänner i bilen som fick sitta och vänta. För han hjälpte mig, polis kom och det var liksom allt det här som skulle redas ut och så. Och han skickade hem mig och jag var jättetacksam. Och dagen efter skulle vi åka och spela Champions League-match och vi skulle åka buss tid imorgon. Och jag kom in och var fortfarande väldigt tacksam och så här. Och han tittade på mig, tog mig hårt i handen och så sa han bara, gå bak och sätta dig bak och vi snackar inte om det. Liksom. Så här. Då var det inför laget, var det väldigt tydligt. Han var diktatorn och vi andra var liksom någonstans fotfolket. Men utanför var han ju en fantastisk varm människa.
Ja, härlig insyn får man i proffslivet där. Vi har mycket att prata om här. Vi ska fortsätta såklart. Vi ska gå in på fler saker kring Kim Andersson här i detta specialavsnitt med Peppe Eng också i studion. Häng med! Här på Radioaktiv i eftermiddagsprogrammet har vi med oss inte bara PP Eng idag utan även Kim Andersson idag också med ett specialavsnitt. Vi laddar upp inför slutspelet men tittar också tillbaka på karriären du haft, Kim. Vi har varit inne på det lite och utlandet där och tuffa klimatet, tuffa tränare. Du har haft många olika tränare i olika stilar. Nu ska du själv bli tränare, assisterande tränare. Först och främst, hur kändes det när du fick den frågan?
Det var inte så att jag svarade ja direkt. Jag fick faktiskt för något år sedan frågan av Oskar om jag kunde tänka mig att vara spelande assisterande. Men kunde inte riktigt acceptera det för att jag vet att jag är som jag är och lägger väldigt mycket fokus och tid på mitt egna och kände väl att för att kunna vara en bra spelare och en bidragande spelare så behövde jag vara fullt fokuserad på min egen träning och allting för att orka och liksom hänga med de unga. Så att jag tackar nej då. Jag fick frågan här efter att jag hade varit med i racet om sportchef och kunde inte riktigt tacka ja då heller. Men när jag sen fick frågan igen och det fått någonstans landa och jag hade fått prata lite och så kände jag att det växte fram mer och mer av den här känslan av att varför ska jag lämna den här scenen? Jag tycker ju att det här är det bästa som finns och var kan jag göra det bättre än här? Jag menar Oskar Kalén i mina ögon just nu den bästa svenska tränaren vi har. Gör fantastiska resultat och har ju en ledarstil som passar mig och jag tycker vi är väldigt lika på många punkter liksom. Så att därför tyckte jag att det kändes väldigt inspirerande och vi får väl se vad det blir av det, men så här just att få chansen och möjligheten till att vara kvar så pass nära golvet som det ändå blir känns väldigt betryggande för min egen del.
Jag tänkte säga det, många säger ju att efter en lång karriär som du har haft så vill man inte släppa snacket i omklädningsrummet till exempel. Det kan ju också vara en bidragande orsak, men jag förstår på dig att det är tränarrollen framför allt.
Nej, du är helt inne på helt rätt saker. För mig det har alltid varit den största rädslan för mig. Var kan jag hitta det sammanhanget eller det, vad ska man säga, det klingar negativt ibland, det här locker room talk som har varit uppe på tapeten, att det inte alltid är så schysst liksom. Men för mig har det alltid varit en jargong som har gjort att oavsett om man är 17-18 år eller om man är som jag 43 snart så har man någonstans kunnat sitta i omklädningsrummet, prata med varandra på en nivå som har gjort att alla har kunnat vara delaktiga i samtalen och för mig har jag jättesvårt och har fortfarande väldigt svårt att se var man skulle kunna hitta det någon annanstans där man kan få känsla av det här liksom omklädningsrumssnacket och där man någonstans, det är ju minst lika viktigt som träningar tycker jag att man har det här eftersnacket och innan träningen och så här för att någonstans vi pratar om det här och stärka en grupp och så här innan och det tycker jag det är definitivt jag och det har ju varit min största rädsla att lämna det och det har ju varit inte bara nu här på senare tid utan under längre tid att var finns det ett substitut för det någonstans och det har jag inte riktigt hittat än. Så att assisterande tränare hoppas jag ska kunna ge mig lite av det och jag är övertygad om att det kommer att göra också. Och är det så att det inte är tillräckligt i tränarstaben så får man ju gå in och lyssna på grabbarna när de sitter och tuggar in i omklädningsrummet.